Ja, då har vi skattkistan här. Hos oss också. Jag har en skattkista och vi öppnar den och så ska vi se vad det blir. Innan jag börjar predika, vet du om att Herren är personligen intresserad av dig som människa och person och att det går bra för dig? Jag skulle kunna ha ett bibelstudium om det, men innan jag börjar predika så vill jag så gärna bara dela med mig av den sanningen. När du sitter här så är Gud en allsmäktig. Han är intresserad av dig och han vill att det ska gå bra för dig. Det här kan man bevisa utifrån Bibeln. Kanske jag predikar om någon annan gång. Men, och då tänker de, ja men jag har gjort bort mig så många gånger. Ja men vet du, Gud är ändå intresserad av att det ska gå bra för dig. Gud är ändå intresserad av att allting som kan vara negativt i ditt liv, det du själv har gjort bort dig, det andra har gjort mot dig. Herren, han vill vända på allt det här. Så när du sitter här och lyssnar på ordet eller sjunger med i lovsången så önskar jag att du ska veta att Gud är personligen intresserad av dig och vill vända allting till det allra bästa i ditt liv. Det vill jag verkligen skicka med. Och vet du, det gäller ju inte bara för oss personligen. Det gäller ju för oss som församling också. Och inte bara våran församling utan alla församlingar som vi kan tänka på här. Och då kan man ju återigen tänka, ja men den församlingen, de gjorde så konstigt där och den församlingen gjorde så konstigt där att ja men det är lite grann som för oss människor att ibland så blir det inte bra, men Gud är ändå intresserad av att det ska gå riktigt, riktigt bra. Så det har vi med oss nu. Det har vi med oss. Vi ska tala om kraften i namnet Jesus. Jag är alltså kvar i temat apostlagärningarna. Jag förstod här nu på Johan som Värnvik som ringde och frågade om detta. Att egentligen så har församlingen rört sig vidare. Och att vi inte riktigt är i temat apostlagärningarna längre. Men jag har inte hängt med riktigt. Utan jag är fortfarande kvar i apostlagärningarna. Och det sa Johan att det var okej. Och om Johan säger att det var okej. Så tror jag att det är det. Så jag är kvar i apostlagärningarna. Frågan är om jag någonsin kommer därifrån nu. För att alltså, nu har ni lurat in mig i apostlagärningarna här. Och jag har börjat läsa och varit så intresserad. Så nu tror jag aldrig att jag kommer ur apostlagärningarna igen. Vi ska läsa i alla fall från apostlagärningarna 3. Vi ska läsa några valda stycken. Vi ska läsa en bit i Apostlagärningarna 3 i början där. Och sen så kommer jag hoppa lite versar framåt så här. Så faktiskt i de mellan kapitel 3 och kapitel 5 där så ska jag läsa några stycken versar. Och det finns ju många, många teman i Apostlagärningarna. Kanske man kan säga som en sorts övertema i hela apostlagärningarna är ju mission och evangelisation. Annars så finns ju andra teman också. Den heliga ande, det är ju någonting som vi ser liksom hela apostlagärningarna där. Församlingen, det är ju någonting som liksom kommer där i apostlagärningarna. Och jag har här nu då hittat temat då just kraften i namnet Jesus. Hur de första kristna började predika i namnet Jesus och göra under i namnet Jesus och det här. Och det är just där som jag har hållit till här nu ett litet tag. Nu läser vi. Alldeles strax. Så, nu läser vi. Vi börjar på första, kapitel 3, första vers. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen. Man ber vid 9:e timmen. Då bar man dit en man som hade varit lam från födseln. Varje dag satt man honom vid den tempelport som kallas Sköna porten för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. De fäste blicken på honom och Petrus sa: "Se på oss." Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sade: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå." Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid Sköna porten. Och det fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. Ja, i det här läget då så börjar Petrus att vittna. Och mitt i detta vittnesbörd så fortsätter jag läsa ifrån vers 16. Och då säger Petrus så här: "Genom tron på hans namn, på Jesu namn alltså, har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser." Och Petrus fortsätter att vittna lite till här för människorna. Men sen händer någonting här i kapitel 4 och vers 1. "Medan Petrus och Johannes talade till folket kom prästerna och tempelvaktens ledare och sadduceerna emot dem, upprörda över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll." Ja, och så kommer vi fram här till ett förhör. Och sen ifrån vers 10 så är det så att Petrus ska svara här på det här. Och då så säger han: "Så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta." Och sen kan vi se här att det här rådet då, de här religiösa ledarna, de överlägger. Och ifrån vers 18 så står det att de kallade in de här Petrus och Johannes igen och förbjöd dem att överhuvudtaget tala eller undervisa i Jesu namn. Det var tydligen det som var själva grejen de gjorde här nu, Petrus och Johannes. Och tydligen det som de här ledarna kände sig hotade utav här. Men Petrus och Johannes svarade dem: "Döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört." De hade tydligen varit med om någonting som gjorde att de kunde inte tiga trots hoten. Och sen så kom de tillbaks ändå till de andra kristna. Och då börjar de att be. Och så ber de där, och i den här bönen så står det i vers 30. Vi kan läsa vers 29 redan. "Och nu, Herre, se hur de hotar oss och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Och så ska vi också läsa här till slut i kapitel 5 och vers 40. Då har apostlarna varit en sväng till inne hos Stora rådet och blivit förhörda. Men de vågar ändå inte, alltså de vill döda dem, men de vågar inte det. Så det slutar med att från vers 40 kallade in apostlarna, lät piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släpptes de fria. Och så kommer det här helt otroliga. Apostlarna gick ut från Stora rådet glada över att de hade ansetts värdiga att lida smälek för namnets skull. Varje dag undervisade de i templet, hemma i husen och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias. Kraften i Jesu namn finns på de här. Vi läser om de apostlagärningarna. Och vi ber en bön till, så ska jag försöka att förmedla någonting av det som jag tror att Herren vill uppmuntra oss med idag. Kära Herre, vi tackar dig för den här stunden. Vi åkallar namnet Jesus Kristus. Vi välkomnar allt gott som du vill för oss, Herre. Vi vet att din vilja för oss är god. Och vi välkomnar allt vad du vill göra ibland oss. Tack att dina tankar för oss som enskilda människor och som församling är goda tankar. Är tankar att det ska gå bra. Att vi ska växa som människor. Jag välkomnar dig, Gud. Att vi ska växa som församling. Åh, Herre Jesus, låt ditt namn bli ärat genom vår församling, Herre. Tack, Herre, att du idag vill att när den här gudstjänsten väl är slut och vi går hem, så ber jag dig att vi ska ha fått bli lite mer förvandlade till likhet med Jesus Kristus. Amen. 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 Nu ska vi säga något om Jesu namn. Och då så ska vi gå tillbaka till Gamla testamentet. Det är ju så att redan i Gamla testamentet så finns det en lång rad utav, alltså hela Gamla testamentet är fullt av profetior om Messias som skulle komma, om Jesus. Alltså, och till och med namnet är planerat. Det finns en person i Gamla testamentet som fick vara en förebild på Jesus. Ja, det är flera personer i Gamla testamentet som på olika sätt, trots att de var vanliga människor, fick fungera som en förebild på den Messias som skulle komma, alltså med sitt liv. Det här är en egen predikan som vi tar en annan gång. Och jag ska inte veckla in mig i det för mycket. Men det är otroligt spännande och intressant. Här har vi en person. Och i fjärde Mosebok 13 och 16. Så står det om en viss person som heter Hosea Nuns son. Hosea Nuns son. Och där ser vi att han fick ett nytt namn. Och det tror jag har att göra med att där någonstans så började Gud att se att Mose skulle ha en efterträdare som skulle föra folket in i det utlovade landet. Och därför fick Hosea ett annat namn. Så nu fick han heta, vi säger Josua på hebreiska som jag inte kan uttala perfekt. Men det blir någonting som Yeshua eller någonting sådant. Är det någon av er som kan perfekt hebreiska så kanske ni tycker uttalet var lite tokigt. Men ni fattar. Alltså det är Yeshua hette han alltså på hebreiska. Den är Josua. Och alltså vi ser ju här Mose som ju var vän med Gud och fick ta emot lagen och allting. Alltså lagens representant. Han kunde ändå inte som lagens representant föra folket in i löfteslandet, i det som Gud hade lovat. Utan det fick en annan person göra. Och det var Jeshua. Och med det så var han en förebild på Messias. Ni förstår, alltså lagen, hur god den än var och hur bra den än var, så förmådde den inte. Alltså det här kan vi läsa om i Romarbrevet. Den förmådde inte att ta oss människor hela vägen in i det utlovade Guds rike. Utan det fick Jesus göra. Och den är Jeshua då, alltså Josua. Alltså, vad är det då för namn? Jo, det är alltså så här att Jeshua på hebreiska. Det här är ju gamla testamentet, det är skrivet på hebreiska. Sen har vi nya testamentet, det är skrivet på grekiska. Och då så är alltså det här namnet, då uttalas det, jag kan inte uttala grekiska så bra heller, men det är någonting som Ishus eller något sånt där. På svenska säger vi Jesus. Alltså Jesus hette på hebreiska Jeshua. Alltså när hans mamma ropade på honom, när Maria sa att nu är det dags att komma in, Jesus, och äta, så ropade hon Jeshua. Och så fick Jesus komma och så fick han komma in och äta. Alltså han, Josua då, Jeshua, han fick vara en förebild även med själva namnet. Och lång utläggning, men jag hoppas ni förstår. Lite grann rörde jag till det, men Josua, Jeshua, han med sitt namn fick också vara en förebild på Jeshua, alltså Jesus. Så namnet var planerat. Det är inte vilket namn som helst. Alltså ibland, ja, men jag har hört ateister som säger, ja men det var inget särskilt med namnet Jesus. Det var många små pojkar som hette Jesus på den tiden. Och det är ju naturligtvis att så att det var så. Vi ser i Bibeln att det fanns en Jesus som hette Justus också. Och varför då? Jo, men det fanns ju. Alltså föräldrar har en tendens att kalla sina namn efter stora personligheter i historien. Eller hur? Ja, men vi gör likadant. Och därför så fanns det många som hette Jeshua. Eller om det var många vet jag inte. Men det fanns i alla fall de som hette det. Därför att det fanns ju en tidigare i historien som var en stor person i Israel. Alltså Josua, Jeshua. Men det var bara en Jeshua som var uppfyllelsen utav det profetiska. Jesus Kristus, det var bara han som var uppfyllelsen. Och att Gud var noga med att han skulle heta just Jesus. Låt mig läsa för er från Lukas 1:30. Där kommer ängeln Gabriel till Maria. Och det står så här, då sa det ängeln till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus. Och för att inte Josef skulle ställa till det och säga att nej, men jag tycker han ska heta Karl-Erik. Så säger en ängel till Moses också i Matteus 1:21. Så säger han så här till Josef. Hon ska föda en son, Maria alltså. Och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och det här är väldigt speciellt. För namnet Jeshua, det betyder alltså Herren är frälsningen. Eller Herrens frälsning. Det beror på vilket uppslagsverk man läser. Men någonting ute i den stilen alltså. Herren är frälsningen. Eller Herrens frälsning. Så det här var ett planerat namn. Jesus Kristus. Kristus betyder ju Messias, då tror jag känner till. Det är alltså Jeshua Messiah, tror jag att man säger på hebreiska då. Och på svenska säger man Jesus Kristus. Och på något annat språk säger man på något annat sätt. Bön i Jesu namn ska vi titta lite grann på. Ha lite tålamod med mig. Jag har nämligen svårt att se det kristna livet som stolpar och diagram. Jag tror jag berättade det förra gången jag predikade, om någon kommer ihåg det. Utan alltså, jag ser det kristna livet mer som att man tittar ut över ett stort landskap som man sen hoppar iväg över ängarna och upplever så. Alltså, så tänker jag mera. Alltså, jag har inte riktigt det här. Alltså, A, B, C. Alltså, det funkar inte riktigt för mig. Och jag tänker mig också bönen som ett landskap som man upptäcker. Bön är någonting väldigt levande. Och om vi nu tänker oss bön och åkallan till Gud som just ett landskap. Om ni är med mig en liten stund där. Då vet vi att från början, så i Gamla testamentet, så ser vi att judarna, de åkallade Gud. Och då så sa de Adonai. För de upplevde att Guds namn, alltså JHVH, eller troligtvis uttalas det Jahve, det var så heligt så man ville inte säga det, utan man sa Adonai, som betyder Herre. Sen finns det ju i Gamla testamentet en lång rad utav ja, så att säga, namn på Gud. Herren din läkare, till exempel, eller El Shaddai, härskarnas Gud, och så vidare. Men i alla fall, det vanligaste var att man sa Adonai eller Herre. Och det ser vi ganska många exempel på även i det nya testamentet, att de kristna fortsatte att säga Herre. Herre. Sen kan man då säga om det, men det är en egen predikan det också egentligen, men så här lite inom parentes för att jag inte kan låta bli, så kan vi ju hitta att de första kristna menade att det är Jesus som är Herren. Att i Romarbrevet läser vi om att om du med din mun bekänner att Jesus är Herren, alltså som man fortsatte, precis som judarna, att säga Herre när man vände sig till Gud i åkallan och bön, och man menade alltså att det var Jesus som var Herren. Ja, i alla fall. Det var en egen predikan. Sen kom ju Jesus och han började undervisa lärjungarna om bön. Och då inför han någonting. Alltså, under Gamla testamentets tid så hade man ju fått en viss förståelse av Gud och hans storhet, hans helighet, hans barmhärtighet och allt det här. Och så kommer Jesus och han undervisar sina lärjungar. Och då lär han dem att be Fader vår. Så att även om det finns ord i Gamla testamentet som också är i samma riktning, så är det Jesus som på allvar börjar säga, kalla Gud din fader. Och det här visar ju att Jesus, han ville liksom nu hjälpa lärjungarna in i en mycket närmare relation med den store guden. Fader. Det var alltså tänkt att nu skulle det skulle bli vara närmare och mer intimt. Jesus uppenbarar lite mer av vem Gud är. Han är som en perfekt far. Han är en god far. Jag bjuder på lite extra material här, en parentes. Nu och då så har jag hört så här att ja, men vi kan inte använda fader därför att det finns människor som när de har växt upp så upplevde de inte någonting positivt av sin far. Så att då kanske de har svårt att kalla Gud för sin far. Och jag tänker att då tänker man ju helt tvärtom. Om en människa har växt upp och upplevt någonting oerhört negativt omkring sin jordiske pappa, så är man ju i ännu större behov av att få uppleva den perfekte fadern i himmelen. I så fall. Så tänker jag. Och jag skulle vilja uppmuntra, om det nu skulle vara någon av er som sitter här och lyssnar, att så vill jag säga att du kan vända dig till Gud som den perfekte fadern. Den fadern som älskar dig och som är allt det där för dig som kanske inte din jordiske pappa var. Sen går det vidare. Det var slut på parentes. Sen går det vidare. Sen kommer Jesus med ytterligare ett område. Vi hoppar ut över ängarna här i bönens område. Vi har kallat Gud för Herre och upptäckt det här. Och sen så kliver vi vidare ut i den. Alltså det här är en blommig äng och där upptäcker vi att Gud är. Vi kan kalla honom fader och vi kommer närmare. Och, alltså det är mer intimt och nära och allting. Och så hoppar vi vidare ut över ängarna. Eller egentligen så kanske vi nu verkligen går in genom grinden till landskapet. Egentligen kanske det är så att det andra är lite grann att stå och titta på håll och se. Men nu går vi verkligen in i landskapet. För nu då kommer Jesus med ytterligare ett område att upptäcka i bönen. Alldeles innan han går till korset. Johannes 16 och 23. Och där säger Jesus så här. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Och man kan hitta så mycket här. Gud vill att vår glädje ska bli fullkomlig. Men det är en egen predikan det också. Så vi lägger det åt sidan det med. Men här ser vi att här inför Jesus att vi ska be i hans namn. Och jag tror att det är som, eftersom Bibeln säger Jesus är grinden. Jag tror att det är grinden in till att verkligen på allvar gå omkring i det vackra bönelandskapet. Det är verkligen grinden in. Att få uppleva allt vad som finns i bön där. Hur ser det här ut i praktiken? Vad blir det av apostlagärningarna? Ja, men vi ska tillbaka dit alldeles strax. Vi ska tillbaka dit. Så lugn, du kan ha slipsen där vid kapitel 3 i apostlagärningarna. Att det är ingen som har slips längre utan du får ha något annat kanske. Får lägga din mobiltelefon. Eller? Nej, förresten, du har ju Bibeln i mobiltelefonen. Det är jag som inte hänger med här riktigt. Men hur ser det ut i praktiken det här med att be i Jesu namn? Jag hittar några exempel här. Det första är från apostlagärningarna, fast ifrån andra kapitlet. När Petrus på pingstdagen står och predikar så citerar han Joel. Och så säger han där och bland annat, och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och då var vi inne på det där lite förut som egentligen då var en egen predikan också som vi sa. Men att de första kristna identifierade att det är Jesus Kristus som är Herren. Romarbrevet 10:9 är ju ett tydligt exempel. En annan text som jag ser. Hur kan det se ut i praktiken att be i Jesu namn? Och då hittar jag när Stefanos, han märker att nu blir han martyr. Alltså han hade ju stått upp och förkunnat ordet. Och omgivningen vart oerhört arg. Vi är alltså i kapitel 7 då, är alldeles i slutet där. I apostlagärningarna. Och Stefanos märker att han blir. Nu är han på väg att bli martyr. Och så står det så här. Så stenade det Stefanos medan han bad och sade. Herre Jesus, ta emot min ande. I denna oerhört allvarliga situation så ber Stefanus, Herre Jesus, ta emot min ande. Så kan det se ut när man ber i Jesu namn. Ett annat exempel från första Korintierbrevet 1. Och där hittar vi då, det är Paulus, han skriver till Korint. Och så står det, från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, och vår broder Sostenes, han är också med där, till Guds församling i Korint, det kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus, tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där det eller vi bor. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Alltså själva beskrivningen utav, alltså det här brevet är till er i Korint, men också till alla andra kristna. Alltså då ska, nu ska han försöka beskriva det här, Paulus. Och jag är inte säker på om de, ja, det har jag glömt att ta reda på. Jag vet inte om de kallas för kristna än förresten. Men i alla fall skulle han på något vis beskriva det till alla andra som tror som ni. Så alla på varje plats som åkallar Jesu namn. Alltså, så att det var tydligen det som kännetecknade. Och så tror jag att det kan se ut att be i Jesu namn. Att helt enkelt göra det som är så naturligt i vilken kristen kyrka du än kommer till. Att man åkallar Jesu namn. Att man i lovsången sången sjunger Jesus. Att vi, så, det, jag tror inte det är svårare än så faktiskt. Jag tror inte det är svårare än så. Att be Jesu namn, det är att åkalla hans namn. Och när jag säger det så vet jag av erfarenhet att jag har genom livet. Jag ska alldeles strax fortsätta i predikan. Vi ska tillbaka till apostlärningarna och vi ska liksom få en riktig final där. Men jag vill stanna upp ett litet tag. Och genom livet så är det en ganska vanlig fråga som har dykt upp. En viktig fråga. En fråga som människor som regel ställer lite mer på tu man hand. För man, ja, den är lite, det kanske kan kännas lite pinsamt. Svaret på den är väldigt viktigt. Frågan är alltså, förlorar fadern den ära han ska ha om vi åkallar Jesus? Alltså det här är lite så här, så att nej, men alltså, kan vi verkligen, alltså det här vill ingen riktigt, eller väldigt sällan ställa den frågan, för det känns liksom lite självklart, jag borde liksom förstå det här. Ändå har jag fått frågan som liknar det ganska många gånger. Jag vet att om man svarar fel på den frågan så kan man komma väldigt fel. Vi har exempel på rörelser som Jehovas vittnen till exempel, som har fått det här om bakfoten. Så de har en helt annan syn på Jesus Kristus. Och det finns andra rörelser och vad ska jag säga, villoläror. Så om man svarar fel på den här så kan man komma väldigt fel. Men vi lyssnar på vad Jesus själv säger till oss. Ifrån Johannes 5 och 23. Och det står så här. Och fadern dömer ingen, utan han som har överlämnat hela domen till sonen. För att alla ska ära sonen, så som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Jag tycker att det inte kan bli tydligare. Alltså denna lilla oro som dyker upp hos kristna människor ibland. Ja, men nu ber jag här och jag lär barnen att säga, käre Jesus, hjälp mig idag. Kanske fadern sitter där uppe och känner att bli lite putt liksom. Nej, men vad, glömmer du mig nu? Men så är det ju inte. Alltså, vi tror inte på tre gudar. Vi tror på en Gud. Fader, son och helig ande. Men det är en Gud. Det finns ingenting som så hedrar och ärar Fadern i himmelen som när Guds folk ärar Jesu namn. Så gör det och du ska veta att hela gudomen får ära. Hela den treenige guden, det var ju trefaldighet idag, berättade ju Paul här, får ära av namnet Jesus. Nu så, nu börjar vi att landa, och då landar vi i lite mer, ännu lite mer praktik. Först vill jag säga att namnet Jesus är naturligtvis ingen magisk formel. Det står för en person. I Apostlagärningarna 19 finns det exempel på andutdrivare som försökte använda namnet Jesus fast de inte alls kände honom, och det slutade med katastrof. De sa de försökte driva ut en ond ande där i namnet av den Jesus som Paulus predikar, och de kände honom inte själv, och det slutade med en katastrof för dem. Jesus, namnet Jesus, det står för en person. Det kristna livet är ju så mycket mer än läror och dogmer. Jag säger inte nu att läran är oviktig. Läran är viktig så att vi inte kommer fel. Så att jag säger inte att det är oviktigt. Men det kristna livet är så mycket mer. Det är en relation med Herren själv. När Petrus och Johannes, som vi läste om här nu i Apostlagärningarna 3, när de botade den lame mannen vid sköna porten, så gav de honom något som de ägde. Vad jag har, det ger jag dig. Vad jag har, det ger jag dig. Alltså det kommer utifrån en verklig och levande relation med Herren Jesus Kristus. Och där kan allting hända. Där kan allting hända. Att berätta om Jesus Kristus. De blev förbjudna att tala i det namnet, men de kunde inte låta bli att berätta av vad de har sett och hört. De hade någon form av personlig erfarenhet av den är Jesus Kristus. Och så starkt hade det tagit dem som människa att de kunde inte låta bli och berätta vad de hade sett och hört. Jag önskar, kära vänner här, att jag skulle ha samma driv i mig. Att jag kan bara inte låta bli att berätta. Tyvärr så är det många tillfällen då jag har låtit bli att berätta. Därför att jag har varit rädd och annat. Och kanske du har en liknande erfarenhet. Men jag längtar efter och önskar denna, att ha den relationen med denna person, Jesus Kristus. Så levande och så starkt. Jag kan inte låta bli att berätta. Och att jag till och med, och jag kan inte riktigt förstå detta, men de var glada trots att de hade blivit piskade. För det var för namnets skull. Och då kunde de ändå känna glädje. Om jag hade blivit piskad så hade jag nog linkat hem till er här och liksom, de var dumma mot mig. Alltså, det hade jag troligtvis gjort. Men alltså, någonting fanns där. Det säger mig, det finns någonting mer. Vi har mer att upptäcka här. Det finns mer för oss. Och tack gode Gud för att det finns mer. Den värsta mardröm jag skulle kunna tänka mig, det är ju liksom att vi tar här en söndag förmiddag och så kallar vi, sätt in ditt eget namn förresten. Sätt in ditt eget namn nu. Då kallar vi alltså fram just dig här. Och så står det några stycken här och vi ler och så får du en liten medalj. Och så säger vi att ja, nu vet du allt om kristen tro om Gud och om Bibeln. Och du får en liten medalj här och nu är du klar. Nu finns det ingenting mer att upptäcka. Men vi gratulerar dig, du vet allt. Alltså, kan du tänka dig in i den känslan? Oj, vad tomt det skulle bli. Va? Finns det inte mer? Men en god nyhet till det är, det finns alltid mer. Det finns alltid mer att upptäcka i namnet Jesus. Och att berätta om Jesus som Petrus och Johannes gjorde här. Alltså, det kommer mer utifrån att jag berättar om min vän. Relationen med Herren är ju spännande. Det är någonting levande. Det är någonting som berör mig som människa. Jag berättar om min vän. Alltså, det vet ni hur lätt det är att berätta om någon man älskar. Jag älskar Sephora. Och därför så är det är väldigt lätt att, alltså, när de frågar på jobbet liksom om Sephora, och ja, men hon kommer från ett annat land och det är lite spännande, folk frågar. Det är jättelätt att berätta om henne, för jag älskar henne, eller hur? Och på samma sätt, att älska sin Gud, sin Herre, Jesus Kristus. Så många gånger har jag varit med på och hållit själv. Ni vet, sådana här uppmaningar att ni måste gå ut och ni måste ut och evangelisera mer. Och, liksom, och det som åstadkommer att man känner sig liten och dålig och liksom, och jag borde. Men alltså, det är inte så. När Johannes och Petrus berättar, så är det för att de berättar om sin vän. Allt så här. Så fort det kommer en så här stor otäck korp kraxande och sätter sig på din axel. Åh, du borde, krakra, du borde. Alltså, sjasa bort den. För det blir ingenting av det i alla fall. Utan, berätta om din vän, Jesus. Och det du har upplevt, det är tillräckligt bra för att berättas om. Ja, sen finns det mer, ja, absolut. Men det du upplevt hittills, det är tillräckligt bra för att berätta om. Nu landar vi igen. Jag hoppas att jag inte blir hållen för att vara lögnare här. Men helande i namnet Jesus, och det är det sista, och sen landar vi ner. Ibland önskar jag att jag läste Bibeln för första gången utan alla bortförklaringar och alla teorier som jag har hört och själv talat. Ibland önskar jag att jag läste Bibeln för första gången och kunde ta till mig det som står här. Enligt FN:s undersökning World Survey, tror jag det heter, så är Sverige och Danmark är extremländer. För vi är extremt, alltså i de här länderna, icke-troende. Alltså, det finns sådana här diagram, och där ligger vi. Och jag lyssnade på radion, på Vetenskapsradion. Alltså, det här är nu något år sedan. Men, och där berättade de om detta. Och de sa att ja, vi är egentligen extrema här i Sverige med att vara ateistiska och att inte tro. Och självklart, den här skepticismen, alltså, den påverkar ju oss som är kristna. Och jag önskar att vi kunde göra oss fri från det. Alltså, det bekymrar mig att jag kan, om jag vill, så kan jag kan radda upp en lång rad av bortförklaringar till varför under inte sker. Alltså, fina förklaringar. Ja, men du förstår att det är för att, och så för att det är så, för att det är för att det är så. Ja, ibland önskar jag att jag inte kunde dem. Utan att jag bara trodde så där vanligt. Nu. Får jag berätta ett under? Alltså, jag vet, jag har tagit mycket tid hittills. Men får jag berätta ett under? Ett riktigt under? Ja. Det är. Nu har jag inte frågat om jag fick berätta det just här, men jag tror det är okej, för jag fick berätta det på jobbet, så att Det är alltså Sefaras lilla syster Abi. Hon är gift med Jordi och de har en son som heter Jeremy, och så har hon nummer 2 på väg. Och då var det så för några månader sedan här att Abby blev väldigt sjuk. Och alltså hon var ju gravid, och det visste de om. Hon hade, jag vet inte vilken månad och så det hade gått här nu, men alltså hon var gravid. Hon blev väldigt sjuk. Och in på sjukhus, och de började göra alla dessa undersökningar och grejer då. Och de har en bra sjukvård på Dominikanska republiken, kan jag säga. Bara man kan betala eller ha en bra försäkring så finns det en alldeles utmärkt sjukvård. Och det konstaterades efter många sådana här prover, tagningar och grejer att barnet är dött. Och det här var ett fruktansvärt besked för att få för en blivande mamma, eller hur? Och allihopa började de att be. Hela familjen. De började att be till Gud. Mamma Josefina, pappa Isidro, farbror Antonio. Och hela gänget började att be till Gud. Och Abi själv, naturligtvis, hon i sin förtvivlan, hon ber till Gud. Och när hon då rullas in på den här salen där det är meningen att nu ska hon genomgå operationen och de ska ta ut det här döda fostret. Så det är en kristen läkare, och då säger hon jag vet, ni har gjort undersökning och ni har kollat och dubbelkollat, men jag har bett till Gud, kan du inte kolla en gång till? Och han är kristen läkare, så han okej, vi kollar en gång till. Och barnet lever. Amen. Ja. Och då, nu berättade jag det här i ett sammanhang. Nu tror inget illa om mina arbetskamrater nu, för ni räknade lätt ut att det var dem där jag berättade det. Jag berättade det här i ett sammanhang. Och här var det ju liksom lite roligt. Och det hedrar er allihopa. När jag berättade detta på jobbet, och då finns det ju då, alltså nästan hälften är ju kristna. Och då möttes jag av en kompakt tystnad. Och mina kristna vänner som inte menar någonting illa försökte liksom att le lite uppmuntrande att vad hände det där verkligen? Men liksom försökte ändå vara lite fint, Mats. Just det där är någonting jag tror att vi just i vårat land behöver komma över. Vi behöver vara tacksamma. Alltså där har vi någonting att lära ifrån så många andra länder runt våran jord. Där man tar det för givet. Gud har gjort ett under! Och så tackar man Gud. Ja. Och förresten så har jag fått lära mig genom åren att de här människorna som tror att allting är ett under och liksom tackar Gud för de mest banala saker, det är också de som får se de här underna som bara är helt makalösa. Man inte fattar. Oj! Så jag tror att vi har någonting att komma. Vi har någonting mer här. Det finns någonting mer. Jag kan inte säga exakt precis, men tänk om här nu. Vi är ett antal personer. Tänk om flera av oss här skulle liksom göra oss fri från den där barriären. Det kanske är flera av oss här. Kanske de som just nu tänker, alltså som är minst sannolika i dina egna ögon eller i andras ögon. Det kanske är just du som kommer att börja lägga händerna på människor och sätta dem fri ifrån sina sjukdomar. För en sjukdom är ju ändå en ganska arbetsam plåga. Jag tror det kommer utifrån en relation. En levande relation med Jesus Kristus. Att få uttala namnet Jesus över andra människor. Utifrån att jag har en relation med honom. Då är det kraft i det namnet. Då är det kraft i det namnet. Så här. Vi sätter punkt på det här sättet. Och läser då återigen. Jesus är stenen som din byggnadsarbetare förkastar, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Namnet Jesus. Mer än, det är inte en magisk formel, det är en person. Namnet Jesus. Kära Herre Jesus, jag tackar dig för alla mina vänner här. Jag tackar dig för församlingen Skogsrokyrkan. Jag tackar dig för alla som är här. Jag tackar dig för de som inte är här idag och som är, får vara våra representanter någon annanstans. På klassfotbollen eller på någon annanstans där man är, så är man församlingens representant. Kära Herre Jesus. Herre, jag tackar dig för att vi har fått det här namnet. Jag tackar dig, Herre, för att vi har fått dig. Att allt vad du har gjort för oss, allt vad du gör för oss, allt vad du är för oss. Du är värd vår lovsång, vår tillbedjan, vår tacksägelse och vår ära. Jesus, och jag vill alldeles, alldeles särskilt bedja nu över människor här som sitter och tänker att få agera i namnet Jesus och bli en välsignelse för andra människor. Det är ju jag. Herre, tack att du tar varje sådan person vid handen och tar med varje sådan person på en spännande resa närmare in i bönens landskap och i gemenskapen med dig själv, för att få vara med och se dina under. I Jesu Kristi namn. Amen.
Amen. Amen. Tack så mycket, Mats.